Idag är det den 7 januari. Och vi har passerat den övergång vi kallar nyår. Och vi befinner oss alla på startsträckan på det nya året. Dagens text om Jesu dop tänker jag också handlar om en övergång mellan det gamla och det nya. Och den beskriver också en startpunkt. Vi befinner oss ju mellan, på något sätt mellan det nya och gamla testamentet i de här första tidiga verserna i Matteus. Här har vi det gamla och här har vi det nya. Och Jesu dop ligger på något sätt i mina tankar mitt emellan det nya och det gamla. Och som ni vet och som Anna var inne på redan, det är ju en helhet. Och när vi läser det nya testamentet så hänvisar vi hela tiden tillbaka till det gamla testamentet. Och gamla testamentet pekar hela tiden framåt mot Jesu ankomst. Och det innebär också att när vi närmar oss texten om Jesu dop så befinner vi oss på något sätt mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. Vad som menas med det gamla och nya förbundet, enkelt uttryckt, så är väl det själva ramverket för relationen mellan Gud och människa, som ju då Jesus kliv in på världsarenan och ritade om fullständigt och skapade helt nya öppningar för relationen mellan Gud och människa. Och det gamla testamentet representerar då det gamla förbundet, och sen kom Jesus och etablerade det nya förbundet. Och när vi kommer in i den här texten så är det ett skiftet, övergången. Johannes representerar det gamla förbundet. Och han möter då Jesus, bäraren av det nya förbundet. Jag tänker med Johannes ungefär som den sista fackelbäraren inför en olympiad. Ni vet, inför en olympiad så är det en stafettlopp där den ena bär facklan vidare, och sen kommer den sista fackelbäraren och tänder den olympiska elden. Och det är liksom min fantasi kring Johannes roll här när han möter Jesus och det nya förbundet på något sätt möter det gamla förbundet. Och det nya förbundets sigill är ju just dopet. Så när vi närmar oss dagens text så är vi mitt emellan, i brytpunkten mellan det gamla och det nya. Vi har nyss firat jul och påminns om Jesu födelse in i denna värld. Det sker utan någon storslagen proklamation egentligen. Det är ganska få människor som möter honom. Igår på 13-dagen så är det om de vise männen och så vidare. Men det är verkligen ingen storslagen händelse. Och 2 veckor efter julfirandet så kommer vi då till en gudstjänst och vi läser om Jesu dop. Och det sker nog, tänker jag mig, för ganska många människor. Vi vet att Markus skriver att hela Judén och alla i Jerusalem kom ut till Johannes där han höll till ute i öknen. Nu hängde väl inte alla kvar där, men jag tänker mig ändå att det var liksom ett fantastiskt dragplåster. Och att folk gick ut där i öknen och träffade Johannes och hängde där ett tag. Det var där det hände, så att säga. Och när det då händer det här så är det en magnifik manifestation. Vi tar texten igen. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa, ja, men det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som tillhör rättfärdigheten. Och då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, min utvalde. Egentligen kan predikan nästan stanna vid att vi frammanar den bilden inom oss, för det är som fantastiskt vacker bild här. Och aldrig, tänker jag, blir väl treenigheten och treenighetens gemenskap så tydlig som i den här texten. Sonen som trädde fram i offentligheten för att axla sin uppgift. Fadern som bekräftar Jesu identitet. Detta är min älskade son, min utvalde. Och så anden som sänker sig ner över Jesus och Jesus ser det. Jesus har fötts in i denna värld. Det firar vi vid julen. Han har fötts in med ett bestämt syfte, en uppgift, ett kall. Och det påminner sig om den här söndagen. Övergången och startpunkten. Han kliver in i sin gudagivna identitet som världens och mänsklighetens räddare. Det återstår lite förberedelse, frestelsen och så vidare. Men sen går han ut i offentligheten och predikar och proklamerar Guds rikes inbrytning i denna ofullkomliga värld. Och dopet blir startpunkten för en ny fas i Jesu liv. Jag vet inte hur det är med er, men när jag närmar mig den här typen av texter i Bibeln så kände jag att jag egentligen begriper väldigt, väldigt lite. Det är verkligen så. De här centrala texterna i Bibeln, det känner jag liksom att här finns det djup som jag aldrig kommer åt. Nu känner jag verkligen när jag närmar den här texten. För mig är det ungefär som att sitta ute på havet på en båt och titta ner i havsdjupet och kanske ha en siktdjup på ett par meter. Och så vet jag och anar att det är hundratals meters djup där under som jag inte ser ner i. Och den här texten ger mig verkligen den här känslan av att här händer grejer alltså. Här händer grejer. Och jag kan kanske ana det, men det finns väldigt mycket som är fördolt för mig och för oss människor i det skeendet. Men vi kan ju läsa, ta till oss så gott vi kan. Och jag tänker lite grann kring parallellerna till vårt eget liv och vårt eget dop. Det som vi möter i den här texten är ju hur Jesus i dopet får en identitet och en bekräftelse. Detta är min älskade son, min utvalde. Och den rösten ljudar ju även till alla oss. Du är mitt älskade barn. Att Gud låter sin blick falla på oss och säger, du är mitt älskade barn. Och även vi får ju del av anden som hjälper och stöder oss. Och även för oss så kan ju omvändelsen och dopet bli startpunkten och inledningen på vår kallelse. Inledningen till en ny fas. Och startpunkten i dopet tänker jag också innebär inträdet i Guds rike. Eller himmelriket som Jesus också kallar det. Och det som faktiskt finns här och nu. Vi bär ju riket inom oss. Det är lite spännande tycker jag att Johannes huvudbudskap var ju, det står ju i flera evangelierna, hans budskap var omvänd er, himmelriket är nära. Och sen står det om Jesus när han började gå runt och predika med start i Galileen att från den tiden började Jesus förkunna, omvänd er, himmelriket är nära. Och sen när han framöver så talar ju mycket om himmelriket. Och så börjar de undra, ställer frågan till honom, men du, det här riket, när kommer det etableras egentligen? Och då svarar han, ja, så här är det. Guds rike kommer inte på ett sånt sätt att man kan se det med sina ögon, utan ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, men Guds rike är inom er. Vilket säkert förvånade många, det svaret. Eller som det står på glasmosaiken här. Saliga är de i anden fattiga, till dem hör himmelriket till. Alltså alla vi som på djupet av vårt inre inser vår ofullkomlighet och känner vår ofullkomlighet och faller i Guds famn, vi tillhör himmelriket redan nu. Vi är medborgare i himmelriket. Om man skulle fråga runt bland kristna människor, vilken är den mest avgörande händelsen i ett liv? Då skulle ju nog många av oss svara efter en stunds eftertanke, ja, det är väl döden. Döden är väl den mest avgörande förändringen i vårt liv, om man uttrycker det så. Men jag vet inte, i Guds ögon kanske inte det är riktigt så. I Guds ögon kanske omvändelse och dop är en betydligt större händelse än döden i sig för oss människor. Alltså det är spännande att läsa vilka de här bilderna av omvändelse och dop, vad det betyder. Alltså man tar ju ifrån tårna verkligen när man ska beskriva det. Vi går från död till liv. Vi blir en ny skapelse. Vi föds på nytt. Vi begraver den gamla människan. Alltså det går ju bildmässigt inte att göra den övergången som dopet och omvändelsen innebär starkare egentligen. Va? Man betonar ju det så ohyggligt starkt. En radikal förändring, en radikal övergång. Vi får en ny identitet, vi kläder in i Guds rike. Peter Halldorf, pastorn och författaren, skrev i en bok. Han uttryckte det så här. Genom dopet har vi lämnat vår egen död bakom oss. Genom dopet har vi lämnat vår egen död bakom oss. Så tolkar han skriften. Och jag läste det och hajade till. Oj, vilket perspektiv. För i det avseendet så blir livet efter en döden en förlängning av det liv i Kristus som vi lever redan nu. Himmelriket finns här hos oss. Naturligtvis finns det enorma skillnader i det himmelrike som vi en gång träder in i efter vårt lämnande av detta jordeliv. Alltså det, just det här vi har pratat om, siktdjupet förut. Att det är så mycket vi inte förstår, men vi ser allting som i en spegel, som det sägs. Och då i himlen får vi bli det synliga, det osynliga synliggjort. Och vi får se Jesus bland annat som han är. Det blir väldigt intressant när det synliga blir, osynliga blir synliggjort. Och det söndrade, trasiga, sjuka, jobbiga som finns här på jorden och som vi brottas med blir helat och helt. Och en sak som jag tror är jättestor skillnad också, som jag tål att tänka på, det är effekten av att dödens makt är bruten. Och att vi faktiskt får erfara den skillnaden, det tror jag blir en aha-upplevelse i sig. Effekten av att dödens makt är bruten och att vi faktiskt får uppleva det på andra sidan. Så naturligtvis är ingången till det ofullkomliga något, ingången till det fullkomliga något fantastiskt. Att lämna den här världen med så mycket sorg och plåga och gå in i en värld där de förtryckta och nedslagna får upprättelse. Det som plågas av smärta och sjukdom blir helade. Och så vidare. Något som vi har svårt att skapa oss en bild av. Visst blir det skillnad. Och samtidigt, alltså när jag pratar om döden, så är ju döden någonting oerhört smärtsamt idag för oss. Det ska vi ju inte sticka under stol med. Alltså att förlora en närstående, saknaden, skilsmässan är en oerhört smärtsam sak. Vi lever i en plågad värld och när vi ser ut över världen, jag tänker på det i den här tiden när man ser sammanfattningar av året som gått. Jag vet inte hur det är med er, men jag orkar inte titta på det. Därför att det är en sån exposé av våld, ond död, plåga, ondskans manifestation. Och när man lyssnar till liksom förutspåelser från olika tänkare och förståsigpåare om det nya året som ligger framför, så är det oerhört pessimistiskt genomgående. Så ser vår värld ut och vi befinner oss mitt i den. Så vi får ha de här dubbla perspektiven med oss. För samtidigt så är vi efter dopet redan här och nu delaktiga i Guds rike. Vi bär det inom oss. Genom dopet har vi lämnat döden bakom oss, som Halldorf säger. Vi lever i det ofullkomliga och är på väg in i det fullkomliga. Och jag tänker att om vi har det förhållningssätt till dopet och till himmelriket och döden, så blir det kanske lite lättare för oss att ha rätt perspektiv på livet här och nu. Så tänker jag. Amen. Herre, du vet att vårt siktdjup är så litet. Jag ber för oss att din ande ska få leda våra tankar och våra liv utifrån ditt ord. Amen. Jag tänkte nu ge dig möjlighet direkt efter predikan. Joel ska sjunga en solosång för oss om en liten stund. Men att vi tar en stund av tystnad och reflektion. Om du vill så kan du bara blunda och skapa en inre bild av Jesu dop. För det är sån, det är som rik bild. En nydöpt blöt Jesus som står i strandkanten. Anden som sänker sig över honom och faderns stämma som ljuder: detta är min älskade son utvalda. Och du får stå där i strandkanten med vattnet upp till knäna, inbjuden att vara med i gemenskapen med fadern, sonen och anden. Och du kan också, om du vill, under ett par minuter stillhet stanna upp inför Peter Halldors tolkning av skriften: genom dopet har jag lämnat döden bakom mig, och lyssna in vad det perspektivet innebär för ditt liv. Eller om du är där Anna pratade om inledningen av gudstjänsten, där du behöver verkligen ta in ordet: det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Stanna upp ett par minuter och sen kommer Joel att sjunga för oss. Blunda och var i stillhet och tystnad och bön. Amen.